Då är det söndagsfika, söndagsfrukost. Och nu går vi, nu är tredje advent. Hur har december varit?
Ja, var tog december vägen, undrar jag. Det går så otroligt fort. Intensivt, minst sagt.
Ja, precis.
Ja, för dig då?
Jo, men det var, jo, det har varit mycket här i december. Ja. Det har varit julkonsert och julbord och Lucia-tåg och hela paletten. Vilket är ganska roligt när det händer. Men när allting är samma vecka, då kan jag kanske säga att jag blev lite mätt där framåt fredag.
Ja.
Då kändes det som att nu längtade jag efter en vanlig vecka, vilket ju är lite ovanligt.
Ja. In i det prosaiska. Ja. Nej, men jag är lite, jag tycker ju om, en sida som jag tycker om när tiden går fort.
Mm.
Och en sida kan ibland nästan bli lite skrämd, men jösses, vad händer med den här månaden? Men ofta ser det ju för mig då att jag ändå är så inne i allt det som händer, så att jag reflekterar inte över tiden. Så det, jag tycker ändå är ett ganska gott tecken.
Mm. Ser du fram emot jul?
Ja, alltså, ja, jag ser fram emot att resa utomlands, vilket vi ska göra i år. Ja. Så det ser jag fram emot. Annars hade jag inte gjort, jo, men det är väl mysigt att ha ledigt och så, men nej, det ska bli skönt tycker jag att slippa de här sociala förpliktelserna.
Känner ni att när ni reser bort då, att då är det inte så mycket gamla traditioner? Sådär. Hur gör det med julklappar och sådär?
Nej, men här var vi ju tvungna att kompromissa lite för att få med barnen på den här utlandsresan. Så det blir ju lite julklappar för deras del. Det blir ju naturligtvis. Men vi vuxna ger inte varandra. Vi har inte gjort det på många, många år. Utan, nej, men jag tycker det här känns väldigt, väldigt bra. Ja, får vi se vad vi tycker om detta sen. Och vad, inte minst vad barnen tycker om det hela. Ja.
Idag så ska vi prata om lite olika saker. Vi ska bland prata om det här med när det blir så här enormt starka konsekvenser. När man inte vågar be om hjälp, till exempel. Apropå då en pilot som inte vågade be om hjälp och då kraschade planet. Vi ska lite prata om det här med att tänka utanför boxen. En artikel som jag läste i morse om en som hade gjort det. Och så ska vi få se om vi verkligen lyckas hitta att vi har tänkt utanför boxen. Vi satt ju här och funderade lite en stund alldeles nyss, så det gick ju så där. Vi hade lyckats tänka utanför boxen. Och sen så har ju du sett någonting som du har verkligen blivit upprörd över.
Ja, jag har ju den här serien Bäst sämst nu vad gäller reklam. Och här sitter vi med ett reklamblad som är absolut sämst och faktiskt bäst just nu. Som vi får återkomma till. Ja.
Och sen ska vi ge lite varsitt bok eller författartips.
Innan. Ja, vad vi ska läsa.
Ja,
jag ska läsa i solstolen.
Ja. Jag är inte duktig.
Och du är i den soffan som aldrig kommer att vara ledig.
Nej, precis.
Du är som på social djup.
Ja, eller hur, precis. Ja. Nej, vi håller ju dessutom på att renovera hemma, så då är det verkligen bara soffan man kan vara i.
Ja.
Och det är lite huggsexan den, så att det får vi se. Men om vi ska börja med det här med att våga be om hjälp. Har du varit bra på det, eller?
Nej, jag är inte alls bra på det. Nej. Däremot är jag nog ganska bra på andra hjälp. Ja, nej, men jag, det tar lång tid innan jag ber om hjälp, absolut.
Varför tror du att det är sådär? Är det någon typ av svaghetstecken som man visar, eller vad är det? Varför är det svårt att be om hjälp?
Nej, hos mig själv handlar det nog mycket om det här att jag inte vill vara till besvär. Jag vill inte belasta andra. Det är nog framförallt det, att jag känner det. Och att jag också, att be om hjälp och få hjälp, då hamnar jag i en slags beroenderelation. Jag menar, det här är ju inte, jag säger inte att det är så här. Nej. Men att det kan vara det som har hyllat mig, tror jag. Just att känna att det blir någon liksom, då hamnar jag i en väldigt tacksamhetsskuld.
Okay.
Du då?
Det har nog varit lite bågigt. Jag har blivit kanske bättre med åren. Men nej, absolut. Tidigare också varit ganska svårt. Eller just för att det också kanske, man tror att det finns en förväntan att man ska klara saker själv. Mycket. Mm. Och då, även när det blir lite så här svajigt att man inte vet om man inte klarar av det, så vågar man, frågar man i alla fall inte, för att man upplevt omgivningen förväntat att det här ska gå. Liksom. Att det finns en sån.
Okay.
Att man lever upp till någon slags omgivning. Och det kanske inte alls så att omgivningen förväntar sig det. Men man tror att den gör det.
Ja, nej, men oftast handlar ju det där om hjärnspöken. Det gör ju det. I de flesta fall.
Ja. Men det där är ju intressant. För att det är ju, jag läste ju en artikel här. nyligen, tror ni står fortfarande uppe, om en, apropå, det var ett plan som kraschade i backen i San Francisco. Och nu så kommer det en artikel som jag såg att piloten inte hade vågat be om hjälp. Och då har det ju verkligen blivit, förutsättningen har ju blivit, det blir ju otroligt förödande. Om en så enkel sak som att han kanske bara hade bett om hjälp för att kunna landa i planet, så hade det inte alls blivit det. Och då undrar man ju någonstans lite grann, när det går så pass långt att man till och med är beredd att sätta andra människors liv på spel för att man själv inte vågade visa svaghet. Och hur vanligt det är egentligen. Det här är ju extremt, det här exemplet, men ändå lite så här,
vad var det han borde, känner du till, vad var det han borde ha bett om hjälp kring?
Jag vet inte om det var så att han borde ha frågat sin co-pilot om det var så, eller om det var att han inte fick den hjälp han behövde från flygledartornet. Men jag förstår, så kom han in för brant på något vis, så det kan ju ha att göra med att han inte kanske var mest lämpad helt enkelt och landade i planet. Lite så. Men om man ska ta det, nu är det extremt, vi är inte alla ute som är ute och flyger och rattar jumbojetter på det sättet, men det, var, det blev en ganska bra tankeställare tycker jag, om att när vågar man fråga och så. Jag brukar ju säga till mina elever att när de går på praktik, för där finns det ju en sån här en stress i att nu gäller det att komma ut och nu gäller det att visa fram fötterna och nu minsann ska jag leverera och så vidare. Och så försöker jag alltid peppa dem att våga be om hjälp när du inte förstår. För att det är mycket värre. Det kan bli mycket större konsekvens om du inte vågar göra det. När du väl sitter på din praktikplats. Eller om du sitter där och mörkar någonstans att du fixar någonting. Och så fixar du inte egentligen. Men det kräver en ganska stor självinsikt och någon trygghet i sig själv att faktiskt våga blotta sig, för det är ju det man gör.
Jo, och det där tror jag ju också påverkar att man inte, man drar sig, man undviker att be om hjälp, just för att det känns som om man ber om hjälp att man blottar en svaghet, eller att man framstår som mindre vetande eller svag på något sätt, och det där tror jag gör att folk undviker att be om hjälp.
Men någonstans så känner man ju de som faktiskt gör det, de tycker jag ofta ändå signalerar väldigt sätt att det finns någon sån här grundtrygghet i att nej, men det är okej, jag är så pass grundtrygg så att jag vågar fråga, till exempel. Sådär. Jag vet en tjej som var på, hon gjorde sin praktik på TV4 och hon sa, jag bad om hjälp hela tiden, och sen så pratade jag med hennes handledare och då så sa hon verkligen, handledaren sen efteråt, ja det var så jättebra med den här tjejen. För att man visste ju att när hon inte bad om hjälp, då visste man att hon hanterade situationen. Och eftersom hon bad om hjälp så förstod man också, vi hittade direkt ett bra samspel. Det blev liksom ärligt. Det där är inte alls dumt. Det är lite man kan lära sig.
Nej, men det är ju, jag tror att det är jättebra. Och det blir ju någon slags samarbete kring det. Nej, men jag tror definitivt att det är så att vi väldigt många ber om hjälp på tok för lite. Att vi alla skulle tjäna på att faktiskt våga göra det. Av flera olika anledningar.
Är det typiskt svenskt, tror du? Eller är det typiskt en viss ålder, kanske?
Oj. Spontant vill jag säga, nej, det tror jag inte. Jag tror att det här är ganska allmänheten. Men jag vet för lite om andra kulturer. Jag vet inte. Är det möjligt att man är andra kulturer lättare att hjälpa? Nej, jag vet inte. Jag vågar inte uttala mig om det. Du då, vad tror du?
Nej, jag undrar det. Kanske inte så mycket kulturen, men däremot kanske den kultur man har vuxit upp i. Det kan jag tänka mig.
Ja, men definitivt. Ja. Jag tror jag har varit på hemma. Ja, men det präglar en ju resten av livet. Jag har varit hemma, liksom, vad man har för inlärning. Sen så tror jag också att det här behöver ju inte gälla liksom, generellt att man har svårt att be om hjälp. Det är också, man har säkert vissa heta teman där det är svårt att be om hjälp. Medan vad gäller andra områden så kanske man inte alls har det. Så att be om hjälp och duka bordet är en sak, men be om hjälp just att veta hur man ska hantera problem i relation till människa, det är en helt annan sak. Eller till att man själv mår dåligt eller vad det är.
Men generellt då, man kanske skulle bli lite bättre på det helt enkelt.
Ja, det tror jag, absolut. Vad tror du?
Jo, kanske man får gå hem och öva lite igen, tror jag. Lite så, för att det, just när man tror att det finns en förväntan, så kanske den förväntan ändå inte finns. Att det blir mycket att det är hjärnspökarna som lurar. Men det intressanta var att när det gick så pass långt, att okej, man är beredd att sätta alla de här människornas liv på spel, då var det verkligen så här, oj, det här får man tänka till lite på.
Ja, jo. Jo, men alltså det där värsta extrem, det blir någon sån här självtillräcklighet då. Och som gör att man ser ju väldigt enkelt spåret på det.
Mm.
Så, och jag tror liksom att har du till exempel en väldigt kvalificerad tjänst eller jobbar med människor eller en hög ledarbefattning eller vad det är, så är det väldigt, det är fara på färde om man aldrig ber om hjälp.
Mm.
Ja. Du kan ju orimligen, hur smart du än är, liksom ha överblick över allting. Att det är en viktig ledaregenskap att faktiskt våga se brett och be om hjälp.
Men det skulle ju vara, det skulle jag själv känna skulle ju vara att jag hade nog, det skulle sitta ganska långt in för mig att be om hjälp att förbereda en lektion. För det känns ju som att det förväntas att jag ska kunna.
Ja.
Mot att liksom hjälpa mig att bära de här tunga prylarna.
Ja,
till,
det,
så är det ju.
Ja, det är där
jag sitter. Ja, jag vet. Så att det sitter nu, ligger nog mycket i förväntan såklart.
Mm.
Ja, vi släpper det så länge.
Ja.
Och då går vi rast över i ett annat ämne. Nämligen, jag tänker utanför också.
Ja.
Vi tar två stora.
Många gånger har du gjort det.
Ja, jag vill ju tro. Ibland lever man ju i någon slags blindtro att man tänker att man gör det en hel del. Och sen när man ska komma på det så kommer man inte på en enda gång nästan.
Nej.
Det var ju jättesvårt.
Ja.
Så att vi inte så länge funderade. Men ändå, det var ju otroligt svårt att hitta. Sådär att den gången tänkte jag verkligen utanför boxen. Ja. Jag lyckades rota fram något ganska vagt exempel. Från när jag gick i högstadiet. När man skulle lösa mattetal. Och då kom jag ihåg att, jag vet inte hur ofta det här hände. Men jag minns i alla fall. Det här är en grej som har ätit sig fast. Att jag minns att det var någon gång jag hade löst ett mattetal. Jag hade löst det. Men jag hade löst det fel. Alltså jag hade inte följt den ekvationen man skulle göra. Då sa matteläraren såhär, det är konstigt, du har fått helt rätt, men du har ju inte gjort rätt.
Nej.
Du har hittat på någon egen lösning. Och då så sa de, och därför får du fel.
Ja.
För att du gjorde ju inte det. Vi vill ju visa att du kan ekvationen, så att säga. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte då den gången lite grann såhär, jaha, nej men det gäller verkligen att följa. Här gäller det att följa ramen. Ja. Här får man inte sticka utanför boxen. Men sen så hur mycket det präglar mig, det tror jag inte. Men det var, ja, där möjligtvis. Du då?
Ja, nej. När du frågar mig till, nej jag kan inte komma på det här exempel. Jag tänkte ta för lådan. Tyvärr, jag kan inte.
Hemma kanske? Nej, något.
Nej, jag är helt blank. Jag kan inte komma på något. Jag är nog väldigt mycket röra mig innanför lådan. Jag är inte tillräckligt smart för att tänka utanför lådan.
Ja. Måste man vara det? Jag tänker att om vi sitter i smarthet eller handlar det mer bara om att våga kanske släppa kontrollen? Är det det handlar om?
Nej. Ja. Nej, men jag tror kreativitet krävs ju. En intelligens också. Men samtidigt finns det ju oerhört intelligenta människor som alla springer liksom åt samma håll. Så att, ja, vad svårt. Det är nog en liksom ett samspel mellan själva situationen och vad det handlar om och sen dagsform, kreativitet och liksom våga gå mot strömmen, tror jag. Att inte vara sådär anpassa sig till gruppen, gå lite sin egen väg.
Ja, precis. Det måste ju sitta mycket i det. Ja. Jag läste ju, när jag kom på det här ämnet, så för att jag läste en artikel i den här morgonens söndags DN.
Ja.
Och då skrivs det om en tv-producent som heter Blanken efter
honom. Ja.
Som nu ska gå och få ordning på American Idol. De har ju tappat massor av tittarsiffror.
Och men vem orkar med Idol längre? Hallå, jag var Idol-fan i några år, men sen det bara... Och så lägg ner det. Det är det mest, det är att tänka utanför lådan. Men förlåt, jag avbryter din spaning här.
Jo, men så kan man absolut tänka. Men de har också tappat massor tittarsiffror. Men de vill ju inte riktigt släppa då i dålen. Det är fortfarande en väldigt, enligt dem, stor tittning på den. Och då så satt vi där lite grann vid frukostbordet. Bara så här, hur hela världen kan man gå från att liksom jobba i svenska tv-branschen till plötsligt ta ett stort kliv och faktiskt ratta Idol, som är en jättestor produktion för CBS. Och då så, när man plöjt igenom lite av texten, så visade det sig att han hade varit producent för alla möjliga produktioner här, och sen så hade han, när han var producent för svenska Idol, hade han börjat lägga in egna idéer. Alltså man har ju annars en sån här formatbibel. Man ska följa formatet. Man köper ett format så ska man följa det. Men han hade liksom börjat stoppa in sina egna små kreativa lösningar i det här. Varpå London ringer och säger stopp och belägg, vad håller du på med? Det här så här får man inte göra. Lite som de har exempel. Det är lite som att McDonalds plötsligt skulle hitta på någon liten McDonalds ställe skulle bara hitta på egna hamburgare.
Ja.
Det får man inte göra. Liksom.
För att servera korv.
Eller servera korv. Ja, precis. Så då var det verkligen hallå. Men då så hade han visat vad han hade gjort. Och då plötsligt så hade han sagt att det här var en jättebra lösning. Nu har inte jag, vet inte jag vilka de här lösningarna var. Men de har i alla fall sagt att det här är en jättebra lösning. Det här kan du göra något av. Och istället för att säga stopp, sluta, du räknar fel, så sa de okej, vi stoppar in det här i den här formatbibeln. Det kommer också bli en del av formatet Idol. Och nu är han plötsligt i USA och ska rädda hela American Idol.
Det här ska ju bli jättespännande att se om man lyckas med det. Jag tror ju att Idol, att problemet ligger någon annanstans. Eller jag tror att ett stort problem för Idol nu är att de som vinner går till slutet. De som vinner, de håller inte så. De lyckas inte överleva som stjärnor sen. Det gjorde de som var i början. Men efter ett tag så blir liksom det här, det blir mättat. Man har, särskilt i Sverige, de har ju dammsugit marknaden. Nu måste de vänta, sätta liksom, vi är så ett litet land.
Hela på,
återväxt. De lyckades de här första åren. I synnerhet, jag brukar tänka på han Breitholtz som var med i juryn. Han var ju jäkel på att spotta stjärnor. Det var han som till och med fick, Agnes åkte ju ut i början. Men det var, han tog in henne som ett wildcard. Och det var han som framhärdade i att ta in henne. Och jag tror att han också betydde, han trodde väldigt mycket på Darren. Och det visade sig, de här, med några undantag, i några fall så gick det inte som de trodde. Men det var ju då de lyckades få fram de här som sen har lyckats. De här senaste 4 åren, vem har de överlevt? Ingen. Och jag tror att USA har samma problem.
Ja, dels det tror jag. Ja. Sen så säger, hävdar de att ett stort fel var att juryn inte var överens. Alltså juryn skickade inga sköna vibbar.
Nej.
Och då blir inga sköna vibbar över hela programmet.
Nej,
säger de.
Nej, absolut. Just, alltså juryn är ju oerhört viktig, att den är väl komponerad. Och nej, jag skulle aldrig falla mig in och titta på Idol nu. Och då var jag en hängiven Idol-tittare de 3 första åren. Jag följde vartenda program. Lycka till, säger vi. Vi får se om det är ett betyg på då, om han har tänkt utanför lådan. Ja, men här ska ju då kriteriet liksom, beviset på att han har gjort det var att de får upp tittarsiffrorna.
Jo, men precis. Ja. Men det jag tänkte på, det som lite slog mig, det var att det här, när man sitter då här hemma i Stockholm och börjar tänka så här, okej, jag vet att jag har ett format i det här fallet, men nej, jag börjar, det är värt mer att riskera att kanske bli stämd eller kanske vad det nu kan vara. Den risken är värd mot att vi får in de här extra grejerna. Att våga ta det beslutet. Det undrar jag. Undrar hur tankarna går kring det. Då måste man ju vara väldigt, väldigt säker på sin sak.
Ja, då är ju någonting mer än att tänka utanför lådan. Då måste man ju vara lite rätt savristisk. Nej, men våga inte. Nej, men det krävs ju ett mod då kanske. Bara, det är ju inte så att man är formalistisk på något sätt.
Nej, absolut. Så är det ju lite grann.
Nej, men annars, vad ska man tänka utanför lådan? Exempel på, han som skapade flipfloppen, eller vad heter flipfloppen? Man flippar, nej, hoppar, är floppen, vad heter det? Flipflop, heter det flipflop när man hoppar höj?
Ja.
Är det flipflop?
Nej, det vet jag inte, man kallar det för flipflop. Jag hade med saxa.
Nej, men det gjorde man ju. Nej, det var ju innan. De hoppade ju så, och sen så började han med en helt ny stil, flipfloppen, jag tror. Ja. Och var på då höjdhopp businessen blev fantastiskt bra efter det. Och man märkte att människor kunde hoppa betydligt högre. Så att ingen, i början så folk var ju bara, tyckte det där var helt galet. Men han tänkte ju verkligen utanför lådan.
Vet du vad jag tänker att vi gör? Man skulle ju, det skulle faktiskt vara så roligt att plocka fram ett antal sådana exempel.
Ja.
Okej, vi får googla lite på folk som har tänkt utanför lådan, så kan man se om vi har hittat något roliga exempel på det.
Ja.
Lite har det väl ändå varit Apple. Apple tänkte ju, när de skulle komma med sin smarta telefon, då var det ju så här, då hade vi ju ett helt annat system innan. Ja, och så plötsligt så då sa de, nu kör vi en helt, helt nytt tänk.
Ja.
som ju slog in ganska väl, kan man säga.
Ja, ja. Nej, men absolut. Ja. Absolut.
Ja, men du, ja. Mm.
Ja.
Du, nu, du har ju läst Berätta. Ja. Nu har du gått igång på ett reklamblad. Det är intressant hur man kan gå igång på ett reklamblad.
Ja, nej, men det är så här, Word of Esny, är det så man säger, tror du? ESNY. Ja. Det här är som en reklamtidning då. Extremt välgjort, exklusivt papper. Blankt papper ska det ju vara nu. Det ska ju inte vara glansigt. Låg hemma på vår köksbänk och jag tänkte, vad är det där? Är det någon bilaga till DN Weekend eller DI Weekend eller vad sjutton är det? Men hur som helst, en dag så när jag inte hade något att läsa så plockade jag fram det här. Och det visade sig att det här är ju ett reklamblad som den här Fredrik heter han, Fredrik Eklund, mäklaren. Och som har varit med i den här realitysåpan kring mäklare i New York. Och sen har han väl ett förflutet som porrstjärna också och så. Ja.
Och hans pappa är en känd politiker och hans bror är ju Sigge Eklund, ja, som Sigge poddar.
Ja. Men det visar sig att han står bakom detta. Och det är ett otroligt påkostat blad. Ja, alltså, vad kan det inte ha kostat det här? Och när jag sa då liksom ingressen här att det här är bäst och sämst, jag ska säga det som gör att det är bäst på så sätt är att det är otroligt snyggt papper.
Mm. Fina bilder.
Fina bilder. Sen har jag ju synpunkter på det här modereportaget liksom. På den här.
Kan man ju, ja, det är inte som att de tycker om varandra.
Nej, och det är väl kanske meningen också. Liksom. Den här mannen, han ser ut och längta ut ur garderoben så att säga. Hon är bara statist där. Så. Men i övrigt, det är otroligt vackert reklamblad.
Så varför blir du arg?
Nej, men alltså, hallå. Den här, vad det här handlar om. Alltså, han skriver ju om olika fastigheter då i New York och Stockholm. Otroligt exklusiva då till försäljning. Så är det liksom interiörreportage. Och sen så är det ju då en genomgång av exklusiva resmål, exklusiva möblemang, exklusiva kläder och skor. Och det är så extremt exklusivt allting. Och allt liksom, budskapet är det här, i det här bladet, det handlar ju om liksom att du ska vara, det är bara det mest exklusiva som är gott nog. Och det gör det på ett sätt som är så övertydligt så att det blir pinsamt. Livet går ut på att de tillhör den här exklusiva gruppen, att utstråla klass och rikedom och bo rätt. Livet handlar om att regissera en yta, både din egen yta, liksom hur du ser ut, hur du klär dig och hur du bor. Det är vad det handlar om. Det är budskapet där. Och det blir så, det känns så fruktansvärt uta. Jag tror att han har missat, det här är ju på väg bort. Och med detta är inte sagt att folk kommer vara intresserade av liksom att bo snyggt och vara, uppenbart finns det liksom ett behov av exklusiva märken och så. Men
känns det framförallt elitistiskt eller känns det bara...
Ja, elitistiskt, ja det gör det ju, men det känns också, det känns så patetiskt för att det är så, ja men hallå liksom. Mm. Finns det inte några andra grejer vi kan bry oss om? Det är för mycket solsidan en masse, fast vi menar att det här är på allvar och att vi ska bli imponerade. Att vi ska bli imponerade av det här. Och nu ska vi helt plötsligt, nu ska vi föra över jetset New York liksom till Stockholm.
Tror du inte att folk blir imponerade av det?
En liten grupp.
Ja.
Definitivt. Men inte tillräckligt stor för att det här ska kunna löna sig. Liksom.
Nej. Nej.
Det kan finnas en liten grupp i Stockholm, tror jag. Men i övrigt...
Om man bläddrar här, för det är något faktiskt att göra i och med att han är ju mäklare, så han ska ju sälja våningar eller lägenheter. Jag kan ju säga att jag har ännu inte sett en våning här, eller ja, nu säger jag våning just för att det är verkligen våningar som är liksom under det är så här 17 miljoner eller slott säljer jag för 65 miljoner, det här känns ju som en, de som överhuvudtaget har råd att köpa det här, det måste ju vara en minimal promille. Så varför skickar de ut det här till liksom alla hushåll?
Ja, det kan man ju fråga sig. Redan där så har de ju gjort något fel. Men det är väl... Och det är klart att han riktar ju inte sig mot en viss målgrupp. Men det blir...
Alltså, men den här målgruppen kan ju inte vara små.
Nej, men alltså det blir... Det blir så pinsamt. Liksom. Han bryter mot alla regler. Det är bara... Vi ger sken av att vara stå på insidan av den här gruppen. Att tillhöra den. Och tala om vad som gäller. Det är så viktigt. Det är som om man ser en grupp tonåringar på tunnelbanan. Du vet, de har ett speciellt... sätt att agera mot, det är viktigt att vara cool liksom. Och alla vi vuxna så ser dem, så säger åh, nu är de inne i den där perioden, ja de kommer snart ur den, någon gång så kommer hon eller han och sitta och tänka så här, ja nu är det det här sociala spelet, och det här är ett enda liksom, påtagligt socialt spel som gör en kräkfärdig, och då är jag ändå en person som är modeintresserad, jag tycker om liksom, jag kan tycka om lyx och flär. Och jag tycker bara det här. Jag blir bara kräkfärdig när jag läser här.
Hur skulle han ha gjort det? Om vi kan lite så här. Vad hade varit rätt tiden?
Ja, det är
mycket mer miljötänk måste det ha varit. Mycket mer av den. Det finns ju inte en...
Ja, jag vet inte om det hade gjort rätt heller. Alltså, jag vet inte. För mig, jag läste ju Brettis. Jag hade en period när jag läste de här Brat Pack-författarna. Unga, liksom, amerikanska. Brettis, Don Ellis och Jay McInerney och de här. Och då läste jag American Psycho. Du känner igen den. Och det här är ju... Alltså, American Psycho är någon slags samhällskritik. Så. Nej, men han huvudpersonen, jag kommer inte ihåg hans namn, men han räknar ju upp, när han träffar ju liksom det här jetset-gänget i New York, och så räknar han upp liksom vad de har på, alla märken, hur mycket de tjänar liksom, interiörer och så vidare, och sen så går han ju igång liksom och mördar människor då emellanåt. Nu gör ju man inte det här är ju helt icke blodbestänkt på något sätt, men det är som någon slags American Psycho-uppräkning fast på fullaste allvar, och man tror att man ska bli imponerad av det. Det blir så pinsamt så att jag blir alldeles andfådd. Mm. Det är helt humorbefriat det här. Helt utan självdistans. Det blir så pinsamt. Det är snyggt, men det är så fruktansvärt pinsamt. Och det är... Tror han verkligen på det här? På fullaste allvar. Tror han att vi ska vilja bli som de här?
Som de här två som verkar inte ha så roligt där på framsidan. Nej,
men de här. Eller hur?
Jag tänkte på det lite grann. Jag har ju också fått den här med brevlådan. Jag har ju knappt sett den. Så någonstans så är det ju om det nu har landat och man ska bygga ett varumärke. Det kanske det han ska göra. Han kanske ska bygga ett varumärke den här. Då har ju inte riktigt lyckats. En blir arg och en har inte sett den. Så då har ju
nej, och då... Det är liksom... Det finns en här regel. Man skriver, det här show, don't tell.
Ja.
Och får ju inte vara för övertydlig i
det här är ju övertydligt. Här är breda penslar, kan man ju inte...
Det här blir så pinsamt i sin strävan i att signalera kring att den här världen är viktig. Och att vi andra ska bli imponerade och vilja springa efter. Så att, ja men hallå liksom.
Men du, vi kan också se här att det här är nummer ett. Så det kommer komma fler
nummer. Ja, precis. Det här är nummer ett. Så det här är... Det här är så jäkla dåligt. Så,
bort med den. Titta inte ens i den här tidningen.
Eller gör det och läs texterna och bli röd om kinderna.
Ja, förundras. Du är lite slutkläm då. Ska vi hinna läsa någonting under jullovet?
Ja, vad ska du läsa?
Jag ska läsa en... Jag ska damma av en författare som också kommer med en ny bok nu. Som heter... Han heter Gladwell. Nu blir jag lite så här... Att, vad heter han? Michael. Men han har skrivit ett antal intressanta böcker om... psykologi ska jag säga. Som han bland annat kom ut med en bok som heter Den tändande gnistan för ett antal år sedan. Som handlar just lite om hur en trend kommer till och hur den får fäste och vad det är som jag
du kommer inte skapa någon trend.
Nej, precis. Nej, men lite så då. Och vad det är. Och nu kommer han med en ny bok som jag tror heter David Goliat, apropå lite underdog och så. Men han är väldigt spännande. Jag faktiskt tänkte ju också, om jag hinner, skriva en liten profil på honom till Renew, så kan jag få läsa lite den. Jättespännande författare. Nu har jag tänkt att jag ska ägna julen åt att lite plöja hans böcker. Gladwell.
Vad mer då?
Nej, jag tror att det räcker. Jag tror att jag kommer gilla. Nej, men får se lite vad som landar i under julgranen.
Ja.
Jo, jag ska faktiskt läsa en annan bok också. Om Dennis Mukwege som fick Right Livelihood-stipendiet. Han är läkare som hjälper kvinnor som har blivit våldtagna och lemlästade i Kongo. Och han driver ett sjukhus i Kongo där bara de här kvinnorna är välkomna. Och han står och opererar varje dag. Och nu blev han vald, fick han Right Livelihood priset här i Sverige, riksdagen. Och det finns en bok som skriver om hans liv som är jättespännande. Den ska jag också läsa. Den är smukwege. Otrolig, apropå personligheter som vågar gå emot strömmen. Han lever själv under dödshot. Men han gör det här då och driver den här kliniken och hjälper alla dessa kvinnor som kommer. Jättespännande. Så en brokig samling kan man säga.
Ja, vilka spännande böcker.
Vad ska du läsa?
Där är solstolen.
Jag är solstolen. Jag ska fortsätta läsa. Jag har gjort ett uppehåll för att jag läste en fackbok, men jag ska fortsätta med Gone Girl. Ja, det är någon amerikansk bästsäljare. Jag blev tipsad av en kompis att läsa. Som handlar om ett... Känner du igen den här?
Ja,
men det handlar om ett par som bodde i New York. Och han var journalist och hon jobbade i någon mediebransch. Hur som helst, i källvattnet av Lehman Brothers och det. Så hade de inga jobb kvar. Så flyttar de då till en annan stat. Och sen försvinner hon. Och dit har jag kommit och hon har försvunnit. Och den här har ju blivit prisbelönt och fått jättefina recensioner och så. Så jag började läsa den. Den ska fortsätta läsa. Så. Och sen så tänkte jag läsa. Jag också börja på en annan. Det här är lite ovanligt med att börja läsa och inte slutföra.
Du är inte sån som läser fler böcker samtidigt.
Nej, verkligen inte. Men jag har väl tänkt utanför lådan.
Du ser. Man rotar lite bara så hittar man.
Ja, men Göran Rosenberg, ett uppehåll i Auschwitz, eller vad heter den? Ett
uppehåll. Ja, just det, om hans förfäder, va?
Ja, hans pappa.
Hans pappa. Precis, kanske inte förfäder utan pappa.
Ja, den ska jag läsa och sen... vad ska jag läsa mer? Ja, det finns ju, alltså, en bok jag gärna vill, den här, han som var idésprutan och av Nya Moderaterna, heter han Schlingmann.
Just det.
Schlingmann.
Schlingmann. Ja. Det var han som ligger bakom hela Nya Moderaterna.
Ja, just det. Precis.
Som nu jobbar på PR-byrå, va?
Ja, han gör ju det. Men han har ju skrivit någon biografi. Den är jag lite nyfiken på. Den skulle jag tycka var intressant.
Och sen,
Eberhards bok.
Just det, han lovade ju att det skulle göra så.
Ja, men det är mycket vi har lovat och som inte blir. Men det kommer. Ja.
Oj, vad du ska hinna.
Nej, men hallå. Ja.
Du plöjer genom biblioteket.
Ja, men det är sånt här när man... Kan ligga på solstolen och slippa laga mat. Är det möjligt att jag spänner bågen för hårt här? Att jag inte kommer hinna läsa alla. Men det är de som är i liksom pipeline.
Schysst. Det kan vara lite boktips sen när vi kommer tillbaka. Sen kommer vi ha, det lovar vi redan.
Ja.
Vi kommer ha en flip och flop podd här efter nyår.
Just det. Bäst 2013.
Precis.
Sämst.
Vi kanske kan göra våran klassiker. Om en klassiker kan bli det efter bara en gång. När vi ritar våra så här hur året har varit.
Ja,
den fina.
Ja, men det måste vi göra. Det var ju jättebra. Ja. Det gjorde vi i somras. Gjorde vi inte det? Efter sommaren.
Ja, det kanske vi gjorde. Oj, vad konstigt. Varför gör vi den låda?
Nej, jag vet inte. Vi tänkte utanför lådan.
Vi tänkte utanför lådan, titta. Vi kommer ha massor med bra exempel på hur vi har tänkt utanför lådan.
Ja, jag ses.
Men så säger vi.
Ja, men absolut. Hej då.
Tack och hej.
Filma den här. Men du kan väl messa över den där till mig?
Yes.
Ja. Ta.